I've waited and hoping for the best. But blues will make me ramble and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh, delay, doodly, 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 doodly,
då hälsar vi alla våra lyssnare hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Mimers brunn. Podden där vi dissekerar och diskuterar intressanta ämnen utan skyddsväst. Och jag som påannonserar detta heter Jimmy Thunlind. Med mig har jag som vanligt författaren, ideologen och bloggaren Jonas De Geer. God morgon Jonas.
God morgon. Författare, ideolog och bloggare.
Ja. Okay. Jag måste ju ha en bra beskrivning. Och sen ska jag då nämna att idag har vi också glädjen att hälsa en gäst välkommen till programmet. Det är Robert Eklund.
Ja.
Hej Robert.
Hej hej och tack för att jag får vara med. Intressant att få tala med er två herrar.
Ja, det ska vi. Det tycker vi också. Och ska vi göra någon beskrivning så är Robert norrbottning. Han sitter med i riksledningen för Nordiska motståndsrörelsen och är dessutom en väldigt duktig IT-specialist. Stämmer det?
Ja, det med IT-specialist är väl beroende på vem man jämför med. Men ja, det är väl ett av mina huvudintressen i livet faktiskt. Det är att nörda ner mig med datorer och allt som rör sånt. Så en och annan sak har väl fått med mig under mina år.
Ja. Och jag tänkte innan vi går in på själva ämnet så ska vi klara av ett par lite praktiska saker. Det ena är väl att vi måste förklara för lyssnarna att det här sjunde avsnittet nu är lite försenat. Det skulle ha kommit ut redan för över en vecka sedan. Men på grund av sjukdom och strulande teknik så har vi blivit tvungna att skjuta lite grann på publiceringen. Sen tänkte jag också att vi skulle låta dig Jonas få komma in här redan i början och presentera ditt senaste projekt.
Ja, tack. Jag har nu sjösatt en ny hemsida som helt enkelt heter jonasdr.se. Jag har ju kommit igång och börjat skriva mer regelbundet de senaste månaderna. Men huvudsakligen gjort det på Facebook då. Men dels har inte alla Facebook och sen är det alltid osäkert hur länge man får vara kvar där. Så att det är jonasdr.se är där mitt skrivande. Och det kommer att röra sig om kortare kommentarer och krönikor. Men också lite längre texter, hoppas jag, emellanåt. Så det är mitt tillhåll på nätet, redan efter. Mitt primära tillhåll på nätet.
Mm. Och jag tycker ju att det är jättebra att du gör detta. För du är ju en uppskattad och väldigt skarp skribent och iakttagare. Så att det är en röst som behövs.
Tack så mycket.
Och jag har varit inne och tittat på sidan. Och den är snygg och är väldigt enkel att hitta på. Så att jag tror att det blir ett jättebra projekt.
Det är roligt.
Ja, och då ska vi säga att Robert då finns ju med oss som gäst idag. Mycket med anledning av dagens ämne. För vi har valt att kalla det här avsnittet samepolitik, mångkultur och minoritetsvälde. Och det är så att mycket av dagens program kommer att röra sig kring samepolitik och egentligen samerna som minoritetsgrupp också. Och för att kasta in oss i ämnet så tänkte jag om jag får ställa en liten fråga till er två herrar. Jag frågar åt en kompis här nu då. Kan man vara både svensk och same?
Robert får nog gå först på den.
Ja, Om man ska lyssna på samerna så går det ju bra, för de räknar ju inte svenskar som en etnicitet, utan de ser det mer som ett medborgarskap. Så om man frågar dem så går det jättebra.
Mm. Men skulle man då vara konsekvent, så om det går bra att vara både same och samtidigt svensk, då måste man väl också i rimlighetens namn kunna vara svensk och samtidigt vara eller bli same?
Ja, det vore väl rimligt att kunna anta det, men det samiska är ju en etnicitet. De erkänner ju inte oss svenskar den rätten att ha en egen etnicitet, utan de säger ju rent ut att alla kan bli svenskar, men samer kan man ju inte bli.
Nej.
Men grejen är att så här är det ju i princip. Jag ska bara säga att jag har ju ingen anknytning till Norrland på det sättet, så jag har ingen ens indirekt erfarenhet så där av den här problematiken. Men är det inte så att de här gränserna ibland eller väldigt ofta är liksom lite flytande, och huruvida man är samer eller inte är väldigt mycket beroende på hur man identifierar sig där uppe, eller?
Ja, till viss del är det väl så. Det är väl framförallt att identifiera som same har ju till största delen att göra med rennäringen. Där har du de som är den största identifieringen som just mot det samiska. I och med att det ger ju dem så pass... Det samiska ger dem rättigheterna till renskötseln, och många... som då etniskt sett skulle kunna klassas som samer är väl, vad ska vi kalla det, ganska assimilerade in i det vanliga norrbottniska eller norrländska samhället. De sysslar med som alla andra gör, de har vanliga jobb, och just det där med det samiska så kanske de inte bryr sig om så speciellt mycket, utan det har nog mest att göra med renskötseln.
Och det här är väldigt viktigt att poängtera, för det här kände inte jag till förrän jag i egenskap av redaktör publicerade en artikel om det här, som var skriven av den sen länge framlidne Knut Karlqvist för 21 år sedan. Men jag kände inte till det tidigare, och väldigt få söder om Dalälven har liksom en aning om det här egentligen. Hur det finns alltså väldigt starka ekonomiska intressen knutna till detta. Och det är inte alla samer som åtnjuter, utan renägarna är en typ av frälse i den här minoriteten. Så det finns en sorts adel kan man säga då. Eller en frälse då. Som är de som huvudsakligen åtnjuter de här minoritetsprivilegierna. För det är väl samebyarna, är det inte så här att, nu får du rätta mig om jag har fel här, men alltså samebyarna domineras väl av renägare?
Det är ju bara renägare i samebyarna.
Ja.
Det är ju... Just medlemskap i sameby, det är ju också någonting som är ganska strikt begränsat. Det är ju de nuvarande medlemmarna som bestämmer om man ska släppa, de kan släppa in människor, men det gör man ju i stort sett inte, utan då blir det ju mer munnar att dela på kakan. Och jag tror ju också de har ju någon form av, vad ska vi kalla det, det blir ju någon form av demokratisk styre i de här samebyarna. Men antalet röster man får i samebyn är kopplat till hur många renar man äger. Så den som har flest renar har också flest röster.
Det är ett gammaldags system som heter census som man är väldigt stolt över i Sverige att vi har gått ifrån för länge sedan. Det var ett tag på 1800-talet så det vi hade lite motsvarande system. Ja.
Ja, om man ska bara se lite proportioner så räknar man ju med att det finns mellan 17 och 18 000 samer då i Sverige, men av dem är det bara 2500 ungefär som är medlemmar i samebyar och som sysslar med renskötsel. Så det är en liten del av gruppen samer.
Och det är de som då får disponera såna här kulturpengar och annat som anslås, eller olika typer av ja, statliga pengar som går till det samiska.
Ja, i huvudsak åtminstone alla bidrag och ersättningar som rör renskötseln. Man kan väl tillägga att regeringen via då Sametinget, som är en statlig myndighet, delar ju också ut pengar till kulturella institutioner som Samemuseet Aite och ja, mycket annat som rör kultur, och det kommer väl förstås alla samer till del.
Mm. Mm.
Men det här är ju en stor fråga att bena ut, men den här synen kan man säga med att det är de renägande samerna som egentligen räknas. Den grundlades 1928 när man fastslog den så kallade renbeteslagen. Och där man då väldigt tydligt stipulerade att det var de samer som bedrev renskötsel som omfattades av de här rättigheterna. Och i det har ju då ingått bland annat detta med jakt och fiske inom de så kallade renbetesområdena. Och det har ju varit på tapeten nu ganska nyligen genom den här omtalade domen i högsta domstolen, där en sameby, då Girjas sameby, fick rätt emot den svenska staten. Ganska uppseendeväckande då att trots att staten är markägare i det här väldigt stora området mellan Gällivare och Kiruna och norska gränsen, så fastslog HD då att det är samebyn i området som har rätt att bestämma vem som får jaga och fiska. Och det här har du väl följt ganska noga, Robert?
Ja, det har jag faktiskt, i och med att det är ju ett intressant fall. Man kan väl tillägga där också att nu kan jag inte årtalen exakt här, men tidigare i vart fall, framförallt på högfjällsområdena, så hade ju samerna, eller om det var samebyarna som hade mer eller mindre ensam, eller de hade ensam rätt på jakt och fiske på fjällarna. Och det här ändrades ju någon gång, om det var på 80-talet eller någonting sånt, så att man började släppa in andra människor till att jaga och fiska. Och det gillar väl inte samerna. Och att det var då staten som upplät all rätt till jakt och fiske. Och det gillar man inte. Och så stämde man ju staten. Och det är väl ett fall som har pågått i 10 års tid det här. Där man då ville ha tillbaka den här ensamrätten på jakt och fiske. Och då givetvis kunna upplåta det till andra.
Ja, för under en period har det ju varit länsstyrelsen som har kunnat sälja både jakt- och fiskekort.
Precis.
Men och det blev stoppat då?
Ja, det blev det. Det genomgick ju alla instanser inom domstolsväsendet. Och man kan väl säga, i de flesta instanserna så vann väl samebyn. I hovrätten så blev det lite delad seger. Där sa man väl att det var, båda hade egentligen rätten att upplåta jakt och fiske. Så samebyn tillsammans med länsstyrelsen skulle få upplåta det. Så det hade blivit ungefär som tidigare om man hade följt hovrättsdomen. Men högsta domstolen gav ju samebyn helt rätt här. Och det är de ensamma som ska ha rätten till jakt och fiske. Och då upplåter det om de vill. Och vanligt, vad ska vi kalla det, vanligt folk, jägare och fiskare uppe i det här området som det här rör, har ju, ja, de har ju varit oroliga. Och Det kan man väl förstå också i och med att det blir mer eller mindre för samebyns godtycke att dela ut rättigheterna, eller inte dela, de kommer ju inte att dela ut, de kommer ju att sälja det med god förtjänst, de rättigheterna. Så att de helt enkelt ska få, vanligt folk ska få sluta jaga och fiska i områden som man har fiskat och jagat under, ja, väldigt lång tid. Så det är väl fortfarande en rädsla.
Ja, och inte bara rädsla, utan det här har väl orsakat ganska stora konflikter, vad jag förstår av pressen, att i det här området så har väldigt många människor reagerat kraftigt, både svenskar då och andra samer som inte är med i samebyarna.
Ja, det som är intressant, det är ju, precis som du säger, det som är intressant i den här domen, det är ju att det är samebyn, inte samerna. Som etnisk grupp som får den här rätten, utan samebyn. Och det vill säga, det är ju Girjas sameby kanske, vad fanns det? Jag, för mig att jag läste någonstans ett 20-tal renägare som får den här makten. Och det finns ju folk som räknas som samer betydligt fler än så i det här området, men de får ju inte samma rättigheter då. Och konflikter har det definitivt skapat. Det är väl uppe i norra Sverige där i fjällområdena, Gällivare, Kiruna kommuner, så är det väl också i grund och botten ganska mycket konflikter mellan samer och icke-samer, eller framförallt renägare och icke-renägare. I och med att de har de rättigheterna de har. Så det blir mycket slitningar och mellan de samerna och icke-renägarna. Så det här har ju bara spett på de konflikterna. Och jag läste, var det i förra veckan eller om det var i veckan, så att man hade hittat skjutna renar inom renområdet, och givetvis så var ju företrädare för samebyn snabbt ut i media och kommenterade det hela som ett hatbrott. Och det är väl just det här med att renarna börjar skjutas av, så det är väl någonting som förmodligen, ju mer konflikten, ju djupare konflikten här blir, desto mer kommer något sånt att ske, misstänker jag.
Ja, och jag läste också en intressant artikel i Expressen som tog upp det här ämnet och den här konflikten som har uppstått.
Mm.
Och där nämns det ju då bland annat att det här handlar ju inte bara om jakt- och fiskerättigheter, utan lokalbefolkningen uppe i norra Sverige har ju många gånger stugor ute i de här områdena, och vissa har turismföretag som man vill kunna, ja, till exempel ha skotersafari och såna här saker i områdena, och det blir väldigt mycket som blir begränsat då om samebyn ska bestämma ensamma. Och då är det en same som bor i Kiruna som heter Niklas Sarri som blir intervjuad i den här artikeln, och han säger bland annat så här, jag ska citera honom: finns det något strukturellt förtryck så är det från samebyn med staten i ryggen mot lokalbefolkningen. Det finns samer som inte får ärva sina fäders stugor exempelvis för att de inte går i samebyn. Slut på citat.
Mm. Och det är ju de samerna, eller medlemskap i samebyn ger ju de rättigheter förutom renskötsel. De får ju bygga stugor precis vart de vill på kalfjället. De får köra skoter vart de vill på kalfjället. Vanligt folk som vill köra skoter uppe i fjällvärlden får ju gott hålla sig till de skoterleder som finns. Och även där kan det bli problematik med samebyn. För de kan ju, som jag förstår det, stänga av vissa leder där och hävda att det här stör renskötseln. Så då kan man mer eller mindre utestänga alla andra från fjällvärlden.
Ja. Och sen tittar man på det här med renskötseln också, så är det ju inte samma näring idag som det var 1928 när den här renbeteslagen kom. För precis som andra näringar så har ju den här blivit mindre och mindre lönsam. Och det enda sättet för samerna då att öka lönsamheten har ju helt enkelt varit att skaffa fler renar. Mm. Så idag handlar det ju om renjordar många gånger på tiotusentals djur och som kräver både stora marker och väldiga förflyttningar. Oh. Och det är ju också en fråga som många ställer, att när alla andra näringar i samhället på något sätt ändå har fått rätta sig efter samhällsutvecklingen, jordbruk har fått effektivisera och många har fått lägga ner, så står fortfarande rennäringen helt över detta. Det finns inga sådana krav. Och rennäringen som sådan går med förlust. Det är ingen vinstaffär, varken för samerna eller Sverige.
Mm. Ja, för samerna är det ju en vinst.
Ja det, i slutändan. Men det är ju på grund av bidrag och stöd. Det är inte på grund av det som renarna i sig ger.
Nej precis. Skulle de bara rent marknadsekonomiskt... skulle vi räkna marknadsekonomiskt där, så skulle de ju vara tvungna att slå igen. Utan de statliga stöden så skulle de ju gå i konkurs, och det bara visslar om det.
Nu tycker inte jag att det där är liksom helt orimligt i sig, att man i viss mån subventionerar den typen av traditionella näringar. Så jag tycker inte, jag kan inte säga att jag tycker det är principiellt fel. Jag är inte en nyliberal där. Men problemet är väl här att det har blivit så måttlöst.
Det är väl också, ja, jag håller med dig där. Sen är det väl också att, skulle jag väl vilja hävda att det finns inget traditionellt i den moderna renskötseln. Ha det traditionellt renskötsel, att man följer renjordarna med skidor och slår upp kåtorna på fjället, så då hade det varit en helt annan sak, i vart fall enligt mitt tycke. Men nu är det ju, nu driver man ju renarna med skoter och helikopter, och så det finns ju inte, som jag ser det, någonting traditionellt kvar i det hela. Det är väl renen som är kvar som är traditionellt.
Mm. Jag tycker de behöver inte åka skidor, för att jag kan ge dem att de får använda skotrar i alla fall. Men ändå, det blir det verkar bli tämligen gränslöst alltså. Mm.
Ja, men det blir ju mycket det på grund av den här enorma storleken. Alltså när samer drev jordar på kanske något hundratal djur så fungerade det, men idag så tar man sådana enorma arealer i anspråk. Mm. Och ska man då begränsa övriga medborgares rätt att nyttja de arealerna, då blir det ju mer och mer orimligt.
Absolut. Men vad säger du, Jimmy? Tycker du rent principiellt att det kan vara rätt att subventionera mindre näringar, i synnerhet i det här fallet då, när vi har trots allt en koppling såklart till någon form av kulturell, etnisk identitet?
Ja, och det gör ju vi i Sverige med flera andra näringar. Fisket till exempel, mycket av det fiske som bedrivs i Sverige skulle ju falla ihop idag om det inte var subventionerat.
Mm.
Och där ser man också ett visst värde, både det kulturella, traditionella värdet och att man också inte vill lägga ner en hel näring. Och så kan jag tänka mig även med rennäringen att ett visst stöd. Och framförallt för att det ska kunna bevaras alltså som en del av kulturen. Men det tror jag man skulle kunna göra på helt andra sätt än vad det sker idag.
Mm. Jo, att det här inte... är bra, det är ju helt klart. Så, och hur stort är det här? Alltså ibland så gör man väl på något sätt anspråk på kanske inte någon hel självständighet, men någon form av samisk nation i nationen, ett Sápmi.
Mm. Ja, men tittar man på storleken i Sverige så är det 137 000 kvadratkilometer mark som är klassad då som renbetesområde, och det, jag kan inte proportionerna exakt, men det handlar ju om åtminstone mer än en fjärdedel av Sveriges yta. Sen om man pratar om Sápmi så är ju det ett kulturellt område som samerna då hävdar som egentligen sträcker sig både in i Norge och norra Finland och norra Sverige.
Mm. Jo, det är sant, det är olika saker.
Men det är ändå som du säger, att man skulle ju kanske i grund och botten vilja ha en egen stat. Man ser ju också på de beslut som har tagits i riksdagen är lite intressanta, för 1977 så beslutade riksdagen att samerna skulle utgöra ett urfolk. Med då följer det ett antal kulturella rättigheter, språk och såna här saker, att det ska skyddas och man ska kunna ha undervisning och få tala sitt språk i domstolar och såna här saker.
Mm.
1992 beslutar man att inrätta Sametinget, och det inrättades då 1993, som är en institution som dels då är en myndighet, statlig myndighet, men också ett folkvalt parlament för att föra samernas frågor. Men sen kom det ett intressant beslut till, och det var 2011. För då tog Sveriges riksdag beslutet att samerna inte bara ska vara ett urfolk, utan de ska också klassas som ett folk. Och skillnaden med det är att blir man då enligt FNs riktlinjer klassat som ett folk, då har man också rätt till självbestämmande.
Mm.
Och det har ju då Sametinget drivit att Sverige ska göra verklighet av detta, så att man ska få större självbestämmande i det här området och till exempel kunna stoppa industriprojekt. Om vi säger att någon hittar en malmfyndighet och vill öppna en gruva, så ska man inte få göra det då om inte man får godkänt av samerna till exempel.
Mm.
Det blir ju en rättighet som, den blir ganska unik för som det fungerar för resten av befolkningen i det här landet, så har ju staten möjlighet att kunna helt enkelt tvångsinlösa människor som är bosatta där man hittar exempelvis en gruvfyndighet, och man kan inte göra någonting åt det. Men samerna, jag tror det här handlar ju mycket om att de vill inte stoppa det här egentligen, utan det handlar ju mest om att de vill få en del av kakan, eller hela kakan till och med, för det är ju enorma pengar som finns uppe i Norrbotten. Bara LKAB, som är den statliga gruvjätten, skjuter ju till massvis med miljarder till statskassan varje år, och det finns ju andra stora gruvområden uppe i Norrbotten som genererar enorma pengar.
Mm.
Det handlar nog mest om att de vill ha genom minst en del av kakan där för att kunna stoppa i egen ficka.
Mm. Ja, men det är klart det gör. Det är självklart.
Mm. Och sen har vi då, samerna är ju naturligtvis då en av de minoritetsgrupper som finns i Sverige, och samiskan är ett av minoritetsspråken som är erkända. Som minoritetsgrupp så följer också att man har rätt att ha skolor och ja, förskolor och annat med samisk inriktning.
Mm.
Men det är ju då ingenting som samerna är ensamma om, det ska vi ju säga. Det finns ju andra minoritetsgrupper i Sverige som också har de rättigheterna.
Mm, absolut. Det finns inga som gör rättigheten språk liksom på mark på det sättet dock.
Nej, det är
så
det som
är
gör
de unika. Ja.
Den här frågan görs unik just i och med att det handlar om ekonomiska värden och det handlar om markrättigheter.
Mm. Jo, så, det är ju möjligt för dem att vad ska vi säga, vara så aggressiva i sina anspråk på grund av den här allmänna privilegiesituationen för minoriteter som har satt sig i vår kultur och vår politik. Och det är ju inte enda Sverige detta. Utan i vanlig ordning så finns det amerikanska förlagor till exempel.
Mm.
Så nu går det långt tillbaka i Sveriges historia detta i och för sig. Att man ska respektera samernas särart. Men eller röster har höjts för det. Inte bara från samerna själva. Så man ska, vi får inte förenkla för mycket heller, men ja.
Nej, men så är det. Och ett av de främsta argumenten som minoritetsgrupper använder och samerna också har använt är just att de har varit förtryckta och de har varit utsatta för rasism ifrån från svenskarna helt enkelt, från regering och från myndigheter.
Kolonialmakten som de kallar oss och svenska staten, vi är kolonisatörer.
Ja. Jo, men, och det är ju inte klokt, för det har ju funnits icke-samer i Norrland sedan urminnes tider.
Ja.
Ja, och där har ju de andra nordiska länderna en lite annorlunda syn. För till exempel i Norge så är ju då kvänerna också räknas som en minoritetsgrupp. Som då är en gammal folkgrupp som har bott precis i det här området också i urminnes tider. Sen har vi i Sverige en av dem som räknas som minoriteter är ju tornedalssvenskar. Eller tornedalsfinnar, hur man uttrycker det. Och de har ju också vissa språkliga och kulturella rättigheter, men de har inte tillnärmelsevis fått den uppmärksamheten och behandlingen som gruppen samer har gjort.
Nej.
Där man har ju börjat just Tornedal, man gör väl också lite anspråk på att vara kvänar, just Tornedalsfinnarna, och man har ju börjat lite grann anamma samernas, det är ju inte samernas i grund och botten, men just den här offerretoriken man för att det har ju inte, samerna sysslar ju inte med det längre tillbaka, utan det är ju ett modernt påfund som nog förmodligen kom med kulturmarxismen som de fick lära sig av grunden av det. Men just Tornedalsfinnarna, de har ju ganska nyligen också fick ju till ett inte en process, men man har ju krävt från staten att en sanningskommission, för de fick ju också lite skallar mätta under 1900-talet, så staten har ju lovat dem en sanningskommission för att fastställa hur mycket övergrepp inom situationstecken de blev utsatta för av staten. Så så de har ju börjat använda samma retorik där, och det fungerar ju uppenbarligen.
Det är klart det gör.
Men och det tangerar ju då det här rasistkortet eller rasistargumentet som man använder. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa på Sametingets hemsida, för de har då en särskild sida som behandlar ämnet rasism. Och där man då i början definierar vad rasism är då, att man säger att det finns skillnader mellan olika grupper och att vissa grupper därmed ska tillskrivas särskilda rättigheter och så. Och det tyckte jag var lite anmärkningsvärt att samerna skriver det, för det är precis det de kräver, att bli särbehandlade på grund av sin ras. Men sen, kanske ännu mer intressant, så eftersom rasismen ändå inte är så tydlig mot samerna, så har de lanserat ett eget begrepp. Jag har i alla fall aldrig läst det tidigare. Man skriver att det finns olika typer av rasism. Och så säger man då att man ska skilja på rasism och racialism. Har ni hört uttrycket?
Inte på svenska.
Racialism säger man då. Det är till exempel när en komiker som Robert Gustafsson är utklädd till same och låtsas vara berusad. Eller man sprider bilder med någon samekvinna som tvättar och så skriver man tvättlapp under eller sådär. Och alltså den typen som många då avfärdar som det här är ju liksom skämt och det är humor och så, men då menar man att det är fördomar och det sprider stereotyper som är rasism, och i slutändan menar de då att det leder till att man anser att samer inte är riktiga människor. Och det kan väl jag tycka att jag drar det lite långt kanske.
Det är det definitivt, och här är det här är ju återigen grejen, va, att de gör anspråk på privilegier även i de avseendena. Att skämta om samer, det är fult, det är någon form av, inte majestätsbrott, men snudd på. De ska vara immuna mot sånt.
Mm. Ja, och det är väl någonting som man känner igen.
Immuna mot kritik, ja.
Ja, men det känner, man känner igen det från andra minoritetsgrupper som har också den här överkänsligheten.
Mm.
Till exempel judarna, som det absolut inte är godkänt att skämta om.
Nej, precis. Inte utomstående får inte göra det i alla fall.
Nej, just det.
Så, nej, men du har ju samma sak där. Och det är väl självklart att judarna är det på det sättet den allra utan jämförelse kulturellt ekonomiskt mäktigaste i hela västvärlden av minoriteter. Så det finns ju ingen annan minoritet som har kunnat knäsätta den här principen om att minoriteter alltid är förtryckta, att minoriteter alltid har rätt gentemot majoriteter. För det är underförstått i den politiska diskursen i alla lägen. Och det är helt enkelt inte sant, för att historien är snarare full av exempel på hur resursstarka och välorganiserade minoriteter har förtryckt majoritetsbefolkningar.
Mm.
Vi kan börja redan där, att det här liksom antagandet att minoriteter alltid är i underläge, de är alltid förtryckta, det är inte sant.
Nej, och det jag vänder mig lite mot då, det är som man också skriver på den här hemsidan, att på grund av att fördomar har fått florera och man inte liksom har slagit tillbaka det, så har alltså rasismen institutionaliserats, säger man. Det är ett väldigt krångligt ord, men med det menar man att det har blivit en sån liksom del av samhället att man knappt tänker på det längre, och då vill man påpeka att när till exempel ett företag eller en myndighet ska anställa folk, och så anställer man en svensk istället för en same, och då är det rasism.
Jo, precis. Och återigen då, det är motsatsen som är sann här. Om det är någonting som har institutionaliserats verkligen, så är det ju principen om minoriteters privilegier i olika sammanhang.
Ja, verkligen. Och här är ju ett mönster.
Det är ju ett sametinget, är ju ett bevis på det i sig.
Men det för ju oss in på en väldigt intressant diskussion. Alltså, hur har det blivit så här? Därför att det som vi har med i titeln också på det här programmet med mångkultur och minoritetsvälde. Alltså, det har ju skett en förskjutning under några decennier i västvärlden och inte minst i Sverige. Där man har medvetet upphöjt minoriteternas och deras kulturer och deras rättigheter hela tiden på bekostnad av den svenska kulturen och svenskars rättigheter.
Mm.
Och det har strävat då liksom att i grund och botten, det är i alla fall min uppfattning, är det för att man, den här mångkulturella strävan har varit för att bryta upp nationalstaterna, splittra dem. Mm. Att verka istället för någonting annat, kanske en europeisk federation eller till och med en globalistisk federation eller vad som helst. Men nationalstaterna har ju hela tiden varit i skottgluggen.
Jo, absolut. Absolut. Och alla de här andra minoriteterna har i ganska hög grad fungerat som alibin för mäktigare minoriteter. För samerna i sig de producerar inga filmer, de äger inga tidningar. Eller hur?
Nej.
Och inte tornedalingar heller. Det finns inga... bakom den här, vad ska vi säga, minoritetsagendan, så den mäktigaste kraften är den organiserade judenheten. Inte alla judar, självklart, det måste man väl understryka. Men det är så det ser ut.
Mm. Och, Och man kan titta historiskt när egentligen den här debatten kring minoriteter och mångkultur börjar i Sverige i början på 60-talet, så är det ju framförallt judar som driver debatten, som för upp det här på agendan. Via Dagens Nyheter då så startade David Schwartz en polemik, alltså en debatt där man ville då upphöja att utlänningar som kom till Sverige eller minoriteter som lever i Sverige absolut inte ska assimileras och bli någon del av det svenska. Det var inte önskvärt, utan man skulle istället upphöja de minoriteternas särarter och deras kultur, och genom att ge dem då specifika rättigheter.
Mm. Och återigen, jag kan tycka att det där är helt okej. Med måtta.
Mm. Och det man noterar då är att när den här debatten sätter igång och det här förs upp på agendan, så finns samerna överhuvudtaget knappt med. I första skedet så nämns de inte, och samerna skriver absolut inga artiklar och deltar inte i de här konferenserna. Nej. Utan i början så är det framförallt det är judar, det är vissa sverigefinnar som de kallas, alltså finländare som bor i Sverige. Och först i ett betydligt senare skede så kommer då samerna in också och börjar behandlas som en minoritet i de här diskussionerna.
Jo. Ja, absolut. Nej, man kan ju se, vi har alltså 5 minoritetsspråk i Sverige. Det är då romani, samiska, tornedalska, finska och sen är det jiddisch.
Ja.
Och jiddisch var inte tänkt att inkluderas i det där från början. Men då gick sådana här som Solomon Schulman och Barsa Friedman ut och skrev att om det här om minoritetsspråkskommittén inte tar med jiddisch så fullbordar de förintelsens verk och sådana saker. Mm. Vill jag starkt minnas. Nu citerar jag i minnet, men jag vill minnas att det var en rubrik. Det kanske inte de satte visserligen, men det var i alla fall budskapet. Och då kom jiddisch med också. Vi har aldrig haft någon jiddisch-talande befolkning i Sverige. Men det är bara att peka på liksom vilken särställning den judiska gruppen har i den här rörelsen.
Mm. Just jiddisch, det är väl inget universellt språk för judarna. Det är väl egentligen någon konstig variant av tyska i grund och botten, men det är väl inte speciellt många judar som pratar det där språket, så vitt jag vet. Eller? Ja,
förhållandevis många är det fortfarande faktiskt, men framförallt har det ju varit det traditionellt sätt. Så har det väl visst varit deras språk. Man kanske skulle kunna argumentera för att jiddisch borde vara ett minoritetsspråk i Vitryssland, liksom. Men knappast i Sverige. Inte riktigt.
Nej. Nej, men där finns ju faktiskt en likhet. Det är ju inte särskilt många av samerna heller som talar samiska. Jag har inga exakta siffror, men den här artikeln som du refererade till tidigare, Jonas, så nämns det ju då att det är en minoritet egentligen av samerna som talar och använder samiska.
Ja, ja, absolut.
Även bland renägarna.
Mm. Det har väl börjat bli mer människor som använder det språket i och med att förmodligen så är det väl någon form av mode. Misstänker jag. Men jag tror det blir, eller det blir mer och mer använt. Att man på så sätt också vill göra sig lite mer märkvärdig och kräva, i och med att med de lagarna vi har i Sverige så har de ju rätten att bli bemött på samiska. När de vänder sig till myndigheter och så vidare, så det blir mer och mer folk som börjar använda samiska faktiskt.
Mm. Mm. Och det skulle vara intressant att se någon siffra på hur många som har samiska som första språk.
Mm.
Men jag vet inte vad det kan röra sig om. Och i den mån det finns antar jag att de finns i de här Norrlands inlandskommunerna kanske, några stycken. Eller hur är
ja,
det?
Ja, jag skulle tro snarare kanske i gränsområdena upp mot Finland och Nordnorge där det kanske är praktiskt att prata samiska istället för, alltså för man umgås med människor som har olika andra språk då.
Mm. Jo, det jag vet som sagt inte.
Nej. Men vad man kan också tänka då, eftersom det här var kanske inget jättestort behov från minoriteterna när David Schwartz och andra drog igång den här debatten, så drev de ju på den väldigt, väldigt hårt. Och det ledde till att 1968 så tillsatte då riksdagen den så kallade invandrarutredningen. Och den blev ju då startskottet för det som vi kallar då det mångkulturella samhället i Sverige, som beslutades om av riksdagen 1975 att nu ska Sverige vara en mångkultur.
Mm.
Om man ser att det tar avstamp i detta att minoriteterna ska inte bara värnas utan de ska också så att säga framhållas, och sen då nästa steg blir att utse att Sverige är en mångkultur.
Mm.
Men vad är det som avgör om man får bli kallad minoritet eller inte? Har ni tänkt på det? Till exempel, är muslimerna en minoritet i Sverige?
Ja, nej. Alltså religiös minoritet är det ju. Men
de är ju inte tillerkända någon minoritetsstatus än i vårt fall, men
Nej.
Och det man kan läsa sig till är ju att ett kriterium för att få bli det är ju att man har en viss långvarighet i tid. Alltså man ska prata om hundratals år, åtminstone mer än 100 år, att man har funnits och var så pass etablerade.
Men muslim är ju som sagt en annan kategori. Det är ju en religiös tillhörighet. Och ja, muslimerna är ju en väldigt heterogen grupp. Alltså de alla raser, språk man kan tänka sig.
Absolut, och det håller jag ju med om. Det är ju helt sjukt att kalla muslimerna för folkgrupp, men det är ju dock det som svenska myndigheter gör när man säger att hets mot folkgrupp omfattar muslimer.
Mm, jo visst.
Då säger man ju att de är en folkgrupp, vilket de inte är.
Nej, men alltså även homosexuella ska vara en folkgrupp i det avseendet. Och de kan inte reproducera sig. Jag menar, det är ju inte. Det borde väl vara ett minimikriterium på en folkgrupp, kan man tycka.
Mm. Ja. Men om vi då kommer fram till att Sverige blir 1975 en mångkultur, vad är drivkrafterna bakom det? Varför blir det här en så viktig fråga?
Nej, men du ser ju, du har ju precis samma utveckling i hela den vita världen. Mm. I nation efter nation. Och i samtliga länder så är det de här just judiska aktivisterna som driver det. Så är det bara. Sen var det kommer sig av, det kan man spekulera kring, men det är väl brottsligt så det kanske vi inte ska göra. Här, men det kan man i alla fall konstatera att de fungerar som motorn i den här utvecklingen.
Ja, och precis som du säger, det drabbar egentligen hela den vita världen, för att parallellt med när det här hände i Sverige och här i Europa, så även Australien så driver ju judar väldigt hårt att Australien ska bli en mångkultur och att minoriteterna ska upphöjas.
Du har motsvarande saker i Storbritannien och i Frankrike och i USA och så vidare. Så att det här är universellt på det sättet.
Mm. Jag kan väl tycka att just Australien är väl ett sånt fall, för det är ju i rätt så modern tid det har koloniserats faktiskt. Det kan jag väl hålla med aboriginerna att de har blivit koloniserade, och det är väl ganska modernt också, så det mer, jag kan tänka mig, eller tycka att det är mer logiskt att kalla Australien en mångkultur än en Sverige exempelvis.
Ja och nej, samtidigt var Australien väldigt homogent faktiskt. innan. Det var alltså i den bemärkelsen att det var huvudsakligen ja, brittiskt, irländskt, så. Mm. Så att du, det har liksom inte funnits en massa minoritetsspråk i Australien. Du har haft en tysk koloni i South Australia till exempel. Men annars så har du just, visst du har haft en urbefolkning. Och de har inte alltid blivit okej behandlade. Och det tror jag, det kan man nog säga om Sverige också, att allt har inte varit bra heller. Jag har ingen liksom anledning att betvivla de här berättelsen om Tornedals finska barn inte fick prata sitt modersmål på rasterna och i skolan och sådana där saker. Det där är inte helt okej, det tycker jag inte. Men det är ju bara, överhuvudtaget, det har funnits kolonialism som inte alltid har varit trevlig, inte moralisk och så vidare och så vidare. Men det är ju, sånt förekommer överallt bland alla folk. Det är bara vita västerlänningar som kan förmås att känna dåligt samvete för det. Mm. Men kineser går inte runt med dåligt samvete för hur olika minoritetsbefolkningar i Kina, eller hur tibetanerna för den delen har behandlats. Så att det är ganska särskilt för oss att vi kan känna sån här kollektiv skuld för saker. Men, som ja.
Jag håller med dig där, dock jag tänker bara kommentera just det du sa om Tornedals finnar som inte fick prata sitt språk. Det är ju inte bara att minoriteter egentligen det gällde, för jag vet ju uppifrån Norrbotten där jag kommer från, Överkalix har ju vad ska vi kalla den, en väldigt särpräglad dialekt, nästan att jämställa med ett eget språk. Och det var ju så i vart fall i början av 1900-talet där, att man hade ju det som modersmål när man började skolan, och då fick man ju även de som är att räkna som etniska svenskar, de fick ju också bara börja tala svenska när de började i skolan. De fick
ja,
inte
det är
prata.
Väldigt viktig poäng. Det är helt sant. Så att det har inte varit liksom ett utslag av rasism nödvändigtvis, som man vill få det till.
Nej, precis.
Nej, det har väl snarare varit ett utslag av konformism. Alltså att man har, den här strävan att ena riket och enhetlighet, att människor i Skåne ska lära sig samma sak i skolan som i Norrbotten, den kanske gick för långt i vissa fall då. Man inte ens tilläts
prata sin dialekt. Jo, precis. Jag tror att det har implementerats på ett liksom fyrkantigt sätt många gånger. Men man får också tänka på, det var inte praktiskt möjligt på den tiden. Det fanns inte ekonomiska medel att liksom producera läromedel på samiska och på tornedalsfinska och sådär. Jag menar, det var ju alltså en praktisk förutsättning för att fungera i svenska samhället att kunna behärska någon typ av rikssvenska.
Mm. Jo, och sen är det ju då att de här sakerna som hände då för 100 år sedan och så vidare, som i vissa fall definitivt var övergrepp kanske mot enskilda individer, men att använda det idag som ett slagträ och argument känns ju också fel. Det är precis som judarna som drar upp sitt kort i alla sammanhang för att få fribrev för att göra som man vill. Och där känns ju, när man lyssnar på många samiska företrädare idag, så är det ju så att de använder det här som ett kort, ett fribrev, för att sen få kräva särrättigheter som andra inte har.
Ja, onekligen.
Sen har vi, jag tänkte bara nämna ett exempel just när vi pratar om Australien. En judisk rabbin där som redan på 60-talet drev det här med mångkultur väldigt hårt. Han hette E.C. Leibler. Och han menar ju då på att det var inte önskvärt att ha någon enhetlig nation, utan det skulle vara mångkulturellt. Men Leibler var samtidigt uttalad motståndare att man skulle införa mångkultur i Israel. Mm. Och då skriver han så här själv i en bok om Israel. Det här är en nation som planerades och skapades som en nation enbart för judarna. Mm. Och det här blir ju väldigt märkligt. När man kräver mångkultur för andra länder. Och samtidigt gör då ett extremt undantag när det gäller den egna etniciteten.
Du har ett sånt fall i Sverige också med Inga Gottfarb som jämte David Schwarz väl var den som var tidigast ute med det här. Och hon var väl första chefen här för mig på Invandrarverket, som det hette då. Men också hängiven sionist, ända in i det sista. Hon dog för dryga 10 år sedan, tror jag. Så det japp.
Ja, men det är speciellt som du säger att Inga Gottfarb var med och faktiskt byggde upp Invandrarverket. Det, som, det fanns ju inte tidigare, det blev en helt ny myndighet. Dock, den första generaldirektören för Invandrarverket var Kjell Öberg.
Okej.
Tack. Men Gottfarb fanns ju med i hela uppbyggnaden och i inledningsskedet också.
Och ja.
Judarna brukar väl dock hävda att Israel är en mångkultur. Det finns, som man brukar säga, det finns judar från alla världens länder där.
Jo,
så.
Precis. Ja.
Ja, just det. Men
den jo, men då har ju Sverige alltid varit en mångkultur på det sättet, för den kulturen i Dalarna har skilt sig från den i Skåne och så vidare, va? Så att det.
Ja, och det är ju intressant i sig att vad menar vi egentligen när vi pratar om kultur? Vad är en kultur? Ibland får man intrycket att kultur skulle då vara någonting statiskt som går att peka på, som när mångkulturvurmarna säger det finns ingen svensk kultur, säg någonting svenskt. Ja, men det har minsann kommit därifrån för 500 år sedan, eller det har kommit därifrån. Ja, men visst, så är det ju med alla kulturer i alla tider. Ingenting är ju statiskt.
Nej, nej.
Alla kulturer tar ju hela tiden intryck av omvärlden och inlämmar saker som man tycker är bra, och man gör sig av med saker som inte har kanske som blivit gammalmodiga. Men det som kännetecknar en kultur är väl snarare att man ändå har vissa ramar, vissa överenskommelser om regler, om uppförande, rättigheter, skyldigheter, och någonting som då skapar en sammanhållning inom en avgränsad grupp.
Ja, men inte bara det, utan jag tror också att det måste finnas någon form av etnisk faktor där också.
För absolut.
Att man ska kunna,
det ska finnas en etnisk faktor och språklig och sådana saker. Men då kan man ju säga att alltså begreppet kultur måste man ju problematisera. Det är inte så enkelt som att säga bara att bara för att vi har vissa folkslag som bor inom vårat rikes gränser så är vi en mångkultur.
Men jag tycker själva begreppet mångkultur är knepigt i sig. Vad då?
Ja. Ja, det tycker
en
jag också.
En mångkultur, vad?
Nej, det blir ju väldigt knepigt om man inte sätter det i det sammanhang som då de här Gottfarb och Schwarz och Olof Palme då framförallt som drev det här politiskt. Just att man vill slå sönder det som man då skulle kunna kalla för herrefolkets, eller alltså den svenska kulturen.
Ja, majoritetsfolket kanske.
Ja, alltså nationalstaten, att på något sätt till att börja med förminska den, förtala den, begabba den, till att i slutändan nästan göra det rasistiskt att överhuvudtaget tala om den. Idag när skolor inte ens får sätta upp en svensk flagga och så vidare, då har man ju kommit väldigt långt i detta.
Absolut.
Det blir ju betydligt lättare när man då har fått människorna att tro och tänka att det finns ingenting svenskt, och sen som upplösa den svenska nationalstaten. Hade man försökt göra det här på 60-talet så hade nog folk gått man ur huset och protesterat, men ju mer förnekandet av det svenska kommer att dras så kommer ju inte folk att protestera heller.
Nej, men så är det. Den berömda grodkokningen.
Och vad kan vara målet med detta? Vad är det de som nu ligger bakom det här? Vad vill de åstadkomma?
Nej, men det är väl ganska tydligt att det är den typen av vad ska vi säga, fragmentiserade samhällen är mer gynnsamma för resursstarka minoriteter. Eller ja, man, man upplever, uppfattar det så i alla fall.
Mm.
Så, sen kan det finnas andra liksom djupare orsaker och så, men det tror jag inte vi ska gå in på för mycket. Eller ut på halis kanske.
Mm. Ja, men det vi säger i rubriken till avsnittet, minoritetsvälde. Det blir automatiskt så att ett samhälle, en stat där man då försöker förminska och förtala majoritetskulturen, så kommer den alltid att bli den svagare parten.
Mm.
I alla debatter, i alla konflikter, så kommer majoritetskulturen få stå tillbaka, därför den är, har man då stämplat som i grunden både kolonialistisk och rasistisk.
Ja, den är förtryckande och den är ond. Den är ett hot hela tiden mot minoriteters särart. Så de har hela tiden det moraliska imperativet. Ja, inte moraliska imperativet är fel ord, men ja.
Mm.
Det moraliska företrädet.
Men skulle man kunna tänka sig, nu spekulerar jag bara, men skulle det vara möjligt till exempel med ett Sápmi som en stat?
Det kan jag inte tänka, men det tror jag inte, om jag ska vara helt ärlig, att de samer som är organiserade i samebyar och sådär egentligen önskar heller.
De är ju alldeles för få. Vad räknar man? Det finns, vad är det, drygt 20 000 samer som finns, som räknas som samer, eller i vårt fall är inskrivna i Sametingets röstlängd. Så det är alldeles för få med tanke på hur stort område de gör anspråk på också. Det är ju, hur ska det bli, en intressant fråga det blir också, hur de svenskar som bor inom det här området, om då samerna ska få självstyre, ska de inte få bli medborgare, eller kommer de svenskarna vara tvungna att flytta?
Mm.
Det skulle vara intressant att höra vad samerna har att säga om det faktiskt. Eller om de också kommer att till erkännas medborgarskap i Sápmi och på så sätt få rösträtt. Men de kanske har lärt sig av sina läromästare där hur man byggde Israel. För där finns det väl en liknande situation med palestinierna.
Ja, just det. Nej, alltså det är ju en utopi. Det är väl ingen av oss som tror att det skulle uppstå ett sånt land. Men man hör ju ändå en del, ska vi säga, hårdföra förespråkare. Och intressant nog, några av de starkaste förespråkarna för ett Sápmi med större självstyre som jag har träffat, det har ju varit etniska svenskar.
Mm.
Kulturmarxister. I inte samer i så hög utsträckning. Där man då menar på att övriga Sverige då har sugit ut norra Sverige. Och där skulle man vilja sätta en gräns och bilda en egen stat. Och då utgår man från naturligtvis att då kan man expropriera gruvor och stålverk och pappersbruk och allting annat, så att man har hela apparaten intakt.
Mm.
Men det är väl som sagt, det är väl inte genomförbart, och de länder som har gjort sådana saker ses man ju nästan då som skurkstater. Men vad säger du, Robert, märker du, som du ändå bor uppe i norr, vilket jag och Jonas inte gör, märker du av den här konflikten som då sägs ha fördjupats lite grann efter domen i HD?
Både ja och nej. Det är väl, nu bor inte jag, bor ju i Skellefteå som, det tillhör ju egentligen ja, sameland om man Sápmi, om man ska kalla det. Det här finns ju renar, men i och med att man märker inte av det lika mycket här nere i Västerbotten och på kusten då framförallt. Det är nog mest i inlandet, och uppe där jag kommer ifrån, Överkalix, så är väl också då märkte, när jag bodde där, så märkte man av saker och ting mer, i och med att det blir en det är en vardag att ha att göra med renägande samer. Det ska väl också tilläggas att just Överkalix, inte bara Överkalix, men du har Överkalix, Kalix, Övertorneå och Pajala kommuner är ju faktiskt ett litet undantag gällande renägandet. Det är ju, i de kommunerna finns då vad som kallas koncessionssamebyar där faktiskt icke-samer får äga renar och renmarken.
Ja, det var intressant.
Så
vilka sa du nu? Överkalix, Pajala?
Och Kalix och Övertorneå kommuner.
Okay. Mm.
Dock men en kraftig begränsning av vem som får äga renar och hur mycket renar man får äga. Det är de som äger vad som kallades förr i tiden kronojord får ha renar och max 30 renar. Och de här renarna sköts av samebyn som finns i området. Så det är då renägande samer som sköter andras renar.
Mm.
Men jag känner ju folk uppe i som bor uppe i Gällivare och Kiruna och där har ju just den här konflikten mer eller mindre alltid funnits. Att det finns slitningar mellan svenskar och renägare. Och när den här domen kom så har det ju, den har, som du säger, den har fördjupats och folk, vanligt folk känner väl sig lite maktlösa, att de samerna har, som man anser det, nog mycket rättigheter och så får man ännu fler rättigheter, så folk känner sig väldigt maktlösa av det här och som jag ser det så finns det ju ingen lösning på det här, utan det kommer ju bara att tillta den etniska konflikten. Men som det ser ut nu så kommer ju samerna att gynnas av det, för de använder ju den här offerrollen på ett väldigt bra sätt för att få än fler rättigheter. Så ja, det kommer nog bara förvärras. Det är någonting som är helt säkert. Och
Men då, vi måste ju bryta detta paradigmat att minoriteter alltid har rätt gentemot majoriteter. För vad det i praktiken innebär är ju att vi reduceras till andra klassens medborgare i vårt eget land. Ja. Vanliga svenskar. I synnerhet vita heterosexuella män. Det må låta tjatigt, men det är sant.
Mm. Ja.
De som har fördelar i det här samhället, det är ju de som kan åberopa någon form av minoritetsstatus.
Ja.
Och kvinnor är visserligen ingen minoritet, men till och med där kan man liksom i feminismens namn, då, det är en annan av dem. Om vi säger att vi har två huvudsakliga makthavarideologier då, offentliga, så är det mångkulturalismen och feminismen. Och ja.
Mm. Och det blir ju tydligare och tydligare, tycker jag, med ju mer tiden går, att man flyttar fram de här positionerna.
Mm.
Och inskränker mer och mer, och som du sa, man gör till och med då homosexuella till en folkgrupp, och det leder till att man börjar flagga med prideflaggor i städerna och på kommunhus och så vidare, prideparader i varenda stad, prideundervisning ända ner i förskolorna.
Mm. Nej, och framförallt så är då det här, om någonting klassificeras som ett hatbrott, då är det grund för straffskärpning, och de enda som kan råka ut för ett hatbrott är ju då någon sån minoritet, eller någon som kan påstå sig tillhöra en sån. Mm. Eller hävda sig vara en del av en minoritet. Mm. Och då är vi ju de facto i lagens mening reducerade till andra klassens medborgare i vårt eget land.
Ja. Ja, men så är det ju. Och den här frågan som jag tog upp lite i början av programmet om en svensk skulle kunna bli same, alltså det det känns ju inte, även om jag flyttar till Jokkmokk, även om jag skulle gå ner mig i samisk kultur och lära mig samisk språk, så skulle jag ju aldrig erkännas som same. Därför att där har vi etniciteten, där har vi rasen. Den kommer man inte runt.
Mm.
Medan då svenskar inte erkänns som varken etnicitet eller folk eller ras eller någonting.
Jag tycker samtidigt många av de här företrädarna för samebyar och sånt där som man ser, de är inte, ser inte särpräglat samiska ut.
Nej.
Alls.
Nej,
utan de ser ut som vanliga mellanblonda svenskar.
Precis.
Samtidigt som många andra norrlänningar där tycker man helt klart kan se ett sånt påbrå, men som inte identifierar sig som samer för 5 öre, snarare tvärtom.
Nej, men det, så säger ju så att säga forskningen också. Tittar man på DNA så har ju nästan alla människor alla, så att säga, alla svenskar i norra Sverige något riktigt samiskt i sitt blod. Och de flesta samer har också svenskt i sitt blod. Alltså det har blandats genom århundradena.
Mm. Mm. Nej, jag tycker inte det går att se på folk idag. Och i synnerhet faktiskt inte de här som just är företrädare i olika sammanhang för samer. För samerna.
Nej, på vissa tycker jag man ser väldigt tydligt.
På vissa, absolut. Mm. Men inte, generellt vet jag 17 alltså.
Nej, och det är väl, alltså, egentligen varför jag tar upp det är väl bara för att påpeka hur oväsentligt det är. Därför att som jag ser det, även i en framtida svensk nation som kanske har ett sundare styre och än vad vi har idag, så har ju samerna förvisso en plats. De har funnits i det här området i många hundra år och ingenting som ska förtryckas, men de ska kanske inte ha den här minoritetsställningen som de har med specifika rättigheter.
Inte sådana privilegier som de har idag, definitivt inte, det tycker jag inte. Vissa speciella rättigheter tycker jag visst att de kan tillerkännas. Och också rent historiskt med Norrlands inland där Robert återkommer i synnerhet till Kiruna och Gällivare, som ju är två jättekommuner högt där uppe. Det var ju tämligen ointressant faktiskt för svenskar tidigare, för det fanns ingen mark som gick att bruka egentligen och sådär, det är för kallt. Och, utan det är ju först med gruvnäringen i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet som det blir en inflyttning dit att tala om.
Mm.
Och det är väl klart att det där ruckade på sätt och vis samernas sätt att leva. Men jag menar, det blir samma absurda resonemang som att koloniseringen av Amerika är ett brott från början. Vi skulle låtit indianerna ströva fritt på sina gamla jaktmarker och inte civiliserat landet överhuvudtaget. Det blir ett så fånigt kontrafaktiskt.
Ja, det blir ju meningslöst därför att industrialiseringen även av norra Sverige eller av hela vårt land har ju även kommit samerna till del med välstånd och ett annat sätt att leva.
Jo, självklart. Och som du säger, gruvdriften har ju inte varit bara skadlig för samerna heller. Det var inte liksom där kommer det in någon form av liksom romantik kring detta, liksom om ädla urfolk och sådär som står i kontakt med naturen och så vidare. Och det kan väl ligga något litet i det, men som sagt, man får inte romantisera för hårt. Förlåt Robert, nu pladdar jag på.
Ja, nu glömde jag bort vad jag skulle säga.
Okay. Ja, men det är jätteviktigt det du säger nu Jonas. Alltså den här romantiseringen, den är ju viktig i sammanhanget.
Ja, ja.
Och i alla västerländska länder då, där man har minoriteter, så romantiseras det ju som, ja, alltså de lever i någon slags urtillstånd och som du säger har kontakt med högre makter och naturen och det var väl någon vänsterpartist som gick ut nyligen och sa, eller var det en miljöpartist, att för att lösa de problemen med moderna sjukdomar så måste vi vända oss till samerna, för de har den här naturvisedomen som vi andra har tappat.
Ja. Det kan kanske ligga något i det, men ja, förlåt.
Jag tror ju de samerna av idag, renskötarna av idag, vet att de rör sig mycket ute i naturen, men de har ju som jag ser det och har sett, så har ju de egentligen, de har inte de ser naturen på ett helt annat sätt än vad exempelvis jag ser det. De ser det ju mer som ett outtömligt förråd där de kan plocka ut vad som helst och gör allting för att då gynna sig och sina renar. Ta exempelvis rovdjurspolitiken som förs här uppe i norra Sverige. Allting går ut på egentligen att underlätta renskötseln. Här får ju exempelvis inte existera varg uppe i Norr- och Västerbotten. Så fort det kommer varg hit upp så fattar länsstyrelserna beslut om skyddsjakt. Det är också ganska omfattande tjuvjakt mot eller på rovdjur och i många fall väldigt grym sådan tjuvjakt. Det var för några år sedan här man uppdagade en tjuvjaktshärva i en av samebyarna där man hade snarat lodjur och jagat med skoter, stressa och jaga ihjäl en massa järvar och björnar och så vidare. Och det som var också intressant just i det fallet, det var ju att de här som sysslar med rovdjursinventering på länsstyrelsen, det är ofta medlemmar också i samebyn. Och i det här fallet så var det en av som skötte rovdjursinventeringen i området som också var involverad i tjuvjaktshärvan. För de har ju tillgång till många av djurerna, så har de ju tillgång till spårsändare. Och med hjälp av de här spårsändarna så hade man då jagat rätt på djuren och skjutit dem från skoter. Och mycket sånt förekommer faktiskt.
Jo, men det är intressant. De som är som mest hjärtnupna runt samerna, det är folk som aldrig har träffat en same som är vegetarianer och bor i Hägersten och röstar på Miljöpartiet och inte har en aning om det du säger nu.
Mm.
Sen tror jag inte att, alltså, jag tror inte att samer är sällsynt grymma mot djur, men överhuvudtaget folk som lever i verkligheten, folk som är jordbrukare eller fiskare eller så, de har inget sentimentalt förhållande till vare sig djur eller natur. Utan precis som du säger, de ser det i termer av resurser normalt.
Mm.
Ja, visst är det så. Och men det har jag ju varit med om flera gånger i de här. Det har ju genom åren varit ett antal sådana här jakthärvor då när man har jagat rovdjur olagligt. Och jag vet att många gånger så har det varit yttersta förbud att yppa att det var samer inblandade. För det skulle då vara rasistiskt, utan journalister har fått skriva bara det har varit invånare.
Lennart Jäkel och hans polare som...
ja... Men jag tänker då att återigen, den här konflikten då, om vi nu ska kalla det konflikt, det kanske är för starkt ord, men mellan svenskar och samer, den är ju i grunden fruktansvärt onödig. Den har ju bara bidragit till egentligen till att splittra oss som folk och land och nation. När vi istället borde fokusera på våra gemensamma fiender. För jag tycker det är lika stötande som vilken same som helst att utländska gruvbolag idag får komma och så att säga profitera på naturresurser som tillhör Sverige. Att samerna protesterar mot det tycker jag, det är inte i första hand för att det skulle vara fel att starta gruvor, utan för att alla de här rikedomarna kommer handla på konton i andra länder som inte har något intresse av Sverige och som kanske inte ens är intresserade av att återställa naturen när de är färdiga.
Mm. Självklart.
Så man har ju bidragit till att splittra oss så att vi har stått upp mot varann istället för att kanske titta på våra gemensamma intressen och bygga oss starkare.
Mm. Nej, jag håller med om att det är onödigt och det skulle väl inte vara, vad ska vi säga, otänkbart att vanliga norrlänningar skulle vara stolta över att det fanns en minoritetskultur i den regionen som de kommer ifrån som är lite säregen och har gamla historiska rötter och så. Men så är det ju inte. Utan det är i och med det här de här orättvisorna som ju faktiskt har blivit, så skapar ju det ett resentiment. Det är ju självklart.
Mm. Apropå det så är det ju faktiskt kan jag väl också tillägga att nyligen så har ju Tornedalingarna och jag tror de heter Kvänernas riksförbund lämnat in en ansökan till regeringen att få bli klassade som urfolk och då givetvis med den klassningen tillerkännas liknande rättigheter som samerna har. Så
vad ska de med det till, frågar jag med.
Jakt och fiske.
Jaha, det är de också?
Ja.
Jaha.
Det är ju efter den här domen, Gerias domen här, så har man ju insett att det kanske finns någonting att hämta där.
Mm.
Så det ska ju bli intressant att se. Men jag är ju ganska tämligen säker att regeringen kommer ju att avslå det här. För då blir det ju, om de till erkänner dem också de urfolksrättigheterna som ger dem särrättigheter, så då blir det ju ja, då kan det ju bli så mer eller mindre över hela landet att då kanske skåningar vill också ha urfolksrättigheter i Skåne och så vidare och så vidare och så vidare, så de kommer nog inte att godkänna den här ansökan. Tror jag.
Nej, jag tycker väl inte de ska det heller. Alltså, jag håller med dig, Robert, att det här med att utse minoritetsstatus och göra särgrupper inom en nation, det är fel väg att gå.
Ja.
Men däremot så jag är väldigt vän av att kulturella skillnader och särdrag ska bejakas. Och där, som du var inne på tidigare, dialekterna, alltså de svenska och många fornordiska dialekter vi har i Norden. Det är synd att de försvinner och slätas ut. Och även andra gamla traditioner som finns liksom lokalt borde man ju bejaka. Men för den skulle ge dem minoritetsstatus.
Nej, definitivt inte.
Politiskt. Utan det ska ju vara någonting som man är stolt över och som är särpräglat och som berikar hela, så att säga, hela nationen.
Mm.
Mm. Har du någon känsla för, Robert, det här Överkalixmålet nu som du nämner? Hur många, så att säga, i Överkalix är det som talar det, som man kan säga aktiva?
Väldigt få. Det är väl framförallt min farfars generation. Han är född i början av 20-talet. Där hade vi ju de pratade ju överkalixmålet hemma när de växte upp. Det var deras modersmål. Så det är framförallt generationen efter, min fars generation, pratade ju inte det hemma. Men de fick ju ändå lära sig. I och med att man, ja, framförallt äldre, vuxna människor, när farsgubben växte upp, så fick han ju lära sig. Min generation har ju inte egentligen fått lära sig lite grann. Men vill man lära sig överkalixbondska, så då får man ju helt enkelt sätta sig ner och lära sig. Och för varje generation så försvinner ju det mer och mer. När det börjar vara såna ursprungliga talare börjar försvinna. Så det är väldigt, väldigt få som kan prata det. Jag själv kan inte säga att jag kan göra mig förstådd och jag kan förstå mycket, men det är om man kan hälften kanske. Så,
kan du formulera en mening?
Ja.
Det vore intressant att höra bara om du har lust att ge oss ett litet prov på hur det kan låta.
Nå, jag var inte en toisk och säg.
Ja.
Vad jag sa där, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
Jo, jag förstår.
Men Ja, det blir svårt bara.
Ja, jag vet. Det är hopplöst. Det är fult av mig, ja. Men jag kunde inte låta det bli. Jag blir nyfiken.
Ja, men det där är, jag känner ju igen det grann, för våran familj kommer ju från Pite-trakten då. Mina föräldrar pratade ju pitebonska med varann och med alla våra släktingar, medan de pratade svenska med oss barn då. Så det var lite spännande när telefonen ringde och så plötsligt började mamma prata pitebonska då. Men det är också en väldigt uråldrig dialekt.
Visst är det tråkigt när gamla dialekter försvinner?
Ja.
Men samtidigt så, förlåt, jag vet inte om jag avbröt det nu, Jimmy.
Nej, fortsätt.
Nej, men alltså det, samtidigt så får man ju liksom förstå det. För det är återigen vad det är, en förutsättning i ett modernt samhälle att kunna kommunicera på och kommunicera bra på det språk som gäller på för högre utbildning och i alla möjliga olika sammanhang. Det var det kanske inte, eller det var det inte på samma sätt i äldre generationer, där man ofta stannade kvar inom den bygd man kom ifrån och sådär. Och då kunde det fungera, men det gör ju inte det.
Nej, idag,
så hur tråkigt inte... man än tycker att det är, så får man ju vara realist där. Att, ja.
Jag är inte någon vän för att liksom människor ska börja prata dialekter istället för rikssvenska och så vidare, utan snarare kanske att ändå staten och kommunerna kan ha ett visst stöd till exempel studiecirklar och grupper som vill bevara och kanske fästa på pränt och sådär.
Jag är 100% för alla sådana satsningar.
Ja.
Att försöka hålla det vid liv och att ge ut den liksom litteratur som finns och teckna ner sånt som inte finns och så där vidare. Självklart.
Och det gäller ju även då samiska, naturligtvis.
Ja.
Men jag har gjort en intressant notering. Jag vet inte hur det kommer att bli framöver och hur det ser ut egentligen. Men när min dotter då, som är 9 år gammal, spelar spel över nätet och när hon pratar i telefon med sina svenska klasskamrater, då pratar de alltid engelska.
Mm.
Det tycker jag är lite, men jag har frågat henne någon gång, så varför pratar ni engelska? Jo, men det är mer praktiskt i de här spelen, det är mer folk från andra länder och sådär, så vi pratar bara engelska med varandra också. Och det skulle kunna vara en utveckling som
ja, den är ju redan här. Alltså jag har ju märkt det på yngre arbetskamrater man har haft och så, som är i mina barns ålder, alltså i 20-årsåldern, lite 20 plus. De pratar ju väldigt bra engelska idag, och de använder engelska uttryck också när det är onödigt. Och jag tycker det är tråkigt, för som sagt, mina döttrar har huvudsakligen vuxit upp utomlands då, och det har i Storbritannien, och det har präglat deras sätt ibland att prata svenska, och jag försöker hålla deras svenska liksom ren. Jag påpekar alltid eller hålla deras svenska ren, det låter så jävla liksom auktoritärt, va? Men nej, men jag påpekar när liksom de använder fel prepositioner och sådana saker som är lätt att göra. Men jag märker ju att samma sätt att prata, inte i riktigt samma omfattning, men ändå, samma fel smyger sig in hos svenskar som inte har bott en vecka i Storbritannien.
Mm.
Så tyvärr, det kanske är något vi får leva med.
Ja, det finns ju också krafter som offentligt också förespråkar att vi ska övergå till engelska som världsspråk. Nu när globalismen är ett faktum, så då bör vi också införa ett världsspråk som alla ska prata.
Och många, många multinationella företag har ju redan gjort det. Det finns ju företag idag i Sverige som där all dokumentation och allt som ges ut är på engelska.
Mm.
Mm. Ja, i Sverige kanske, ja.
I Sverige, ja.
Men alltså, jag tror inte att man behöver vara rädd för att det där kommer kunna implementeras, inte inom överskådlig framtid i alla fall, internationellt. Däremot så tror jag att mer perifera språk som svenskan, vi kan vara hotade av det. Men jag tror aldrig att de kommer att lyckas göra det i Tyskland eller Frankrike eller sådär.
Nej, men jag är nog inte heller orolig för att svenskan ska försvinna som så att säga det normala språket i Sverige. Utan lite grann mer det som du var inne på, Jonas, att precis som dialekterna utarmades av att fler börjar prata rikssvenskan, så kommer nu svenskan att börja utarmas lite grann. Det kommer bli fattigare.
Ja, ja.
Och det tycker jag är ett problem i sig.
På Island har man löst det ganska bra. I Sverige har vi ju nya ord för nya tekniker och sånt. Så tar vi in ofta utländska uttryck och bara börjar använda dem. Men Island har väl löst det. De skapar helt nya ord för nytillkomna saker. Så isländskan har nog en större chans att bevaras på så sätt. I och med att det blir... Det är fortfarande ganska unikt, men ju mer låneord vi tar in i svenskan så kommer det ju... Det blir mer och mer likt andra språk. Ja. Isländskan kommer att fortsätta vara unik.
Ja,
kanske. Jag vet inte. De har kämpat emot tappert. Det får man ju ge dem, men jag vet inte. Jag tror att det kan bli svårt att upprätthålla i längden för dem. För det är ett så litet land och det finns en sån ändå relativ närhet till USA framförallt. Så jag vet inte, finns det kvar baser på Island? Amerikanska?
Det tror jag.
Ja.
Att de har i vart fall en flygbas där.
Ja.
Ja, det har i alla fall kanske inte gått lika långt på Island som det har gjort i övriga nordiska länder. Det kan man kanske se.
Nej.
Men sen tänker jag också, om man pratar om det språkliga som då en sammanhållande faktor för en folkgrupp eller så är ju inte det heller särskilt tillämpligt på samerna. Därför att de olika samiska språken är ju så pass skilda att... Någon som pratar nordsamiska har väldigt svårt att förstå någon som pratar sydsamiska. Eller till och med inte alls.
Mm.
Så alltså, den här romantiska bilden återigen om samerna som en folkgrupp är ju väldigt överdriven där också. Det är inte en enhetlig kultur likadant uppe i Nordnorge som det är nere i Hälsingland. Och det är inte heller samma språk.
Nej. Finns de ända nere i Hälsingland i någon utsträckning att tala om?
Ja, det finns väl sydsamer ända ner till både Jämtland och Hälsingland.
Idre, Dalarna är nog den sydligaste samebyn i alla fall.
Mm. Ja, det ser man.
Ja, en sak som jag faktiskt glömde att lägga till var ju att lagen om hets mot folkgrupp har ju till viss del, man har utökat den här till att gälla samer och benämning av samer med ordet lapp och använda det i någon form av negativ bemärkelse kan faktiskt i dagens läge utgöra brott. Jag har läst domar där människor har blivit dömd för till hets mot folkgrupp eller för hets mot folkgrupp för att ha sagt lappjävel exempelvis och mer då negativa omdömen om då specifika samer. Så det här är väl också en utveckling som vi kanske kommer att få se än mer. Kanske till och med allt för hård kritik av renskötseln kan kanske i framtiden också utgöra hets mot folkgrupp. Så då kanske vi får passa oss vad vi säger om samerna.
Jo, men det är jätteintressant. Alltså det du säger, Robert, just att jag har ju hört många företrädare för samerna som tycker egentligen att ordet lapp ska bli helt förbjudet. Man ska inte prata om lappar.
Mm.
Men samtidigt så är det ju ingen som har fört några krav på att namn då som Lappland eller Det finns ju massor med ortnamn i norra Sverige, Lappträsk och Lappvattnet och Lapp och så vidare. Att de ska ändras.
Det lär väl komma, för det har vi ju sett. För nu, just en dom som jag kommer ihåg, så då använder man benämningen L-ordet. Att L-ordet är förbjudet att använda. Och det känner vi ju igen lite grann, just det här med det vi har sett. Då man har använt neger. Och nu, man får inte använda N-ordet. Och man har tagit bort ortsnamn som har haft neger i sig. Och sluta använda begrepp som negerboll och så vidare. Så inom, ja, inte så lång framtid så kanske sådana ortsnamn också kommer att försvinna.
Mm. Det är jävligt otäckt. Det är en typ av faktiskt psykologiskt förtryck som vi utsätts för. För det finns ingenting egentligen nedsättande i något av de begreppen. Men vi ska hjärntvättas till att tro det. Så att man undviker det. Neger betyder ju egentligen bara svart.
Mm.
Ja, och ska man prata om urminnes hävd och tradition, så är väl lapp ett oerhört gammalt ord.
Jag förstår inte varför de skulle tycka att det är nedsättande. Och jag är lite snabbt inte zigenare heller. Så nej. Ska vi ha rätt att kräva att andra folk på andra språk ska säga svensk för att allt annat är en förolämpning? Jag vet inte.
Vi tillhör ju majoritetsbefolkningen, så oss kan man ju inte förolämpa.
Nej, sånt exakt. Vis. Exakt. Och hur kan det vara så? Jag menar, om det är några som är kursade idag, så är det ju svenskar.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Ja, det får man inte säga. Och det tystades väl nästan ner också den nyliga debatten om hur svenskar utsätts för förnedringsrån och såna här saker just därför att de är svenskar.
Mm.
Så var det många kulturmarxister som tycker att
jävla svenne är inget hatbrott.
Nej, precis. Så att det där har vi Olof Palme och mångkulturen att tacka för att vi har blivit förminskade och
alltså jag tror inte Palme förutsåg detta, ärligt talat. Jag tror inte han hade någon sån agenda själv. Jag menar, men, ja.
Nej, kanske inte i alla detaljer, men det finns ju exempel på, till exempel när Palme höll tal inför judiska församlingen i Stockholm och sa att han tyckte nationaldagen skulle avskaffas och såna här saker.
Jo, nej, men att han var opportunist. Det är ju helt klart.
Mm. Vad känner ni, mina herrar? Är det någonting viktigt vi har glömt att ta upp i den här diskussionen?
Ja, vi har inte uttömt ämnet.
Klart, nej, men, det är klart.
Men jag vet inte. Inget som jag vill tillägga sådär. Så.
Vad säger Robert?
Nej, inte någonting jag kan komma på rak arm. Men det som Jonas säger, så är just samefrågan för mig är ju, den är ju mer påtaglig med att man bor här mitt uppe i samelandet, så att säga. Så det är en sak som man får tillfälle att ständigt återkomma till, det med att det är nya saker som händer hela tiden, och det kommer alltid nytt. Så det, men just idag så tycker jag väl att vi har fått med ganska bra och ganska bra saker, och jag känner mig väl ganska nöjd.
Mm. Och du, kan vi väl runda av lite genom att säga att det är en ganska otäck utveckling om det här med minoriteter ska liksom fortsätta att växa som en, hur ska vi kalla det, maktfaktor. Som du nämnde då, Robert, att man vill utse även tornedalingar och få nya rättigheter, och vi får hela tiden nya grupper som flyttar till vårt land som också kan börja kräva specifika minoritetsrättigheter. Så är väl en osund utveckling i alla fall för oss som land.
Ja, i högsta grad.
Och därför tror jag det är bra att vi tar upp det här och belyser vi tar inte ställning i alla frågor, utan vi snarare vill lägga upp dem på bordet och belysa dem, analysera dem lite, så får ni där hemma också fundera vad ni, hur ni känner och tycker i de här frågorna.
Mm. Det är viktigt att understryka att när det pratas om minoriteters rättigheter, då handlar inte det bara om att de ska ha rätt att prata sitt eget språk och kunna ha sina egna skolor och där kulturarvet förvaltas och så, utan det finns också väldigt starka ekonomiska motiv som gömmer sig bakom det här mer ideologiska pratet.
Mm. Bra, bra. Men då tror jag att vi rundar av. Jag vill tacka Robert Eklund som har varit gäst i programmet idag.
Och tack för att jag fick vara med.
Ja, jättetrevligt att du var med.
Ja, så fick vi så att säga den lokala expertisen också på plats. Och...
Ja, trevligt och viktigt ska jag tillägga.
Så. Mm. Och vi säger väl då som vi brukar att vi utlovar inget datum för nästa avsnitt, men vi har ju lovat att komma med ett avsnitt i månaden, så någonstans om 4 veckor så dyker vi upp igen med ett nytt avsnitt av Mimers Brunn. Kommentera gärna om ni vill på sidan på Spreaker eller på sociala medier, eller skriv ett mejl till oss så är vi glada. Och med det så tackar vi för oss. Ha en bra fortsättning på dagen. Hej då.
Hej.
Hej då.
For weary weeks I've waited and hoping for the best. But blues will make me ramble, and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh-de-lady, oh-de-lady, the oh-de-lady, oh-de-lady, the oh-de-lady.